Dette båndet inneholder opptak fra kirkelig fornyelsesstevne på Gran i 1991. Kassetter fra dette og tidligere stevne kan bestilles over telefonen 09 16 81 62. På denne siden av kassetten hører vi et foredrag av biskop Bertil Gertner med titlen Lammets bryllupsmåltid.
Vi ska tala om lammets bröllopsmåltid. Och vi hörde faktiskt den här texten läsas i mässan för någon timma sedan. Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Och när man lyssnar till den texten så är det som att komma in i en glädjefestens beskrivning. Det är segerjubel i himlen. Och himlaskaran sjunger sin lovsång, halleluja, frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Och i responsorieform hör vi det äldste svara den stora skaran i himlen, halleluja, amen. Och rösterna som sjunger är starka som åskan, sägs det. Och man uppmanar varandra, låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo, klädd i skinande vitt linnetyg, som är det heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln som talade med Johannes uppmanar honom att skriva, saliga är de som är bjudna till lammets bröllop. Hela den här scenen är ett eko av den måltid som en gång ska firas med allt Guds folk i himlen. Sedan den fullständiga segern över draken och allt det onda har vunnits vid tidens slut. Men nu är det ju så med uppenbarelsebokens bilder som jag talade om igår, att tidsperspektivet i vanlig mening är upphävt. Det som har skett och det som skall ske finns samlat i nuet. Det betyder ju inte att det som skall ske en gång inte skall ske, utan det betyder att det som en gång skall ske redan finns i nuet. Och det här passar utmärkt till vår förståelse av bröllopsmåltiden, av mässan, nattvardens hemlighet, sakramentum. Och jag ska försöka belysa detta, men hela tiden så ska vi ha klart för oss att vi ska lyssna till feststämningen ifrån uppenbarelsebokens 19 kapitel. För det är den som ska gå igenom hela vår nattvardsmässa från början till slut. Men först något om bilden bröllopsmåltid och dess två led, bröllop och måltid. Jag har redan talat om bilden av den trolovade, bruden som bilden för gudsfolket och brudgummen som bilden för Gud, även använd av Jesus om sig själv. Och bröllopet, ja, det är en bild för folkets nära relation till Gud. I Jesu liknelse finns det bilder ofta från bröllopsfester. När människor tar emot Guds rike, det vill säga tar emot Herren Kristus som sin frälsare, då blir det en glädjens förening mellan denna människa och Kristus och hans rike. Mellan Kristus och hans kyrka. Det är den heliga ande som kan föra en människa till tro på Jesus Kristus. Och ingen annan. Och när den helige ande har fått uppväcka tron på Kristus, så väcks också en kärlek tillsammans med Herre Jesus Kristus. Som är lika överväldigande som när man ska gifta sig och är djupt förälskad. Den kärlekens glädje möter vi till exempel i Jesaja 61 kapitel. Jag gläder mig storligen i Herren och min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och höjt mig i rättfärdighetens mantel. liksom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud, eller liksom när en brud pryder sig med sina smycken. Så bröllopsmåltiden i Jesu undervisning, särskilt då i liknelsernas form, det är bilden för Guds rikes frälsning som tas emot av människor. Och du vet att när en människa kommer till tro på Jesus, så blir det stor glädje i himlen bland änglarna. I bilden av bröllopsmåltiden ligger det eskatologiska hoppet. När Messias återkommer och upprättar allt, då ska det bli som en bröllopsfest, glädje och lovsång. Men samtidigt så sker detta redan nu när människor tar emot Herren Kristus i tro. Det finns således i bilden av bröllopet frälsningens befrielse, kärlekens glädje och den eviga saligheten. Och det här är det första viktiga momentet i vår förståelse av nattvarden under bilden av lammets bröllopsmåltid. Glädjen. Glädjen som springer fram ur kärleken till den Herre som är ens frälsare. Och det momentet får aldrig tonas ner i våra mässor. Den kärlek till Herren som den helige ande väckt i oss, den behöver komma till uttryck i det innersta och djupaste av alla mysterier, sakramentet nattvarden. Så är bröllopsbilden klar. Och nu kommer vi till själva måltiden. När vi kommer till måltiden så får vi lära oss vad som gäller i Bibeln och dess syn på en måltid. För oss nu i Norden så är vi ju lite annorlunda inställda till en måltid. Man äter något tillsammans, man dricker något, man konverserar kanske om lite ytliga ting. Och något djupare perspektiv på måltiden finns inte. Men här behöver vi gå djupare. Nattvarden som speglar bröllopsmåltiden i himlen är en måltid i biblisk mening. För Jesus samtid var en måltid en mycket viktig sak. Det kan vi läsa om i evangeliernas berättelser. Måltidsgemenskap med Jesus hade andliga perspektiv. För en jude betydde då för tiden en måltid en mycket djup gemenskap som etablerades mellan den som bjöd in, välsignade måltiden och hälsade gästerna välkomna. Och det ledde självklart till konflikter som vi alla minns från evangelierna. En rättsinnig jude kunde inte äta tillsammans med vem som helst, för det fanns en djup dimension i måltidsgemenskapen. En gemenskap med grova syndare och ogudaktiga, det var helt otänkbart. När Jesus därför vände sig till publikaner och syndare och inbjöd dem att äta, så protesterade de rättsinniga judarna. Hur kunde han som ville vara Messias äta med syndare och upprätta en innerlig och djup andlig gemenskap med dem? Och Jesus svarar då: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så att bjuda in till måltiden, det var som att erbjuda människor del i Guds rike och dess välsignelse. En djup dimension som vi måste bevara om vi ska förstå nattvarden som måltid. Det är inte bara att äta och dricka tillsammans, utan det är att få del i det erbjudande som finns i Kristi närvaro. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Ja, det här med måltiden är väldigt viktigt. Från det att Jesus börjar träda fram i sin förkunnelseverksamhet i Galileen och till dess han lämnar lärjungarna, så spelar ju måltiden en avgörande roll. Hela tiden. Jesus äter med sina lärjungar, ofta naturligtvis. Han äter med publikaner och syndare. Han äter med fariseerna, farisén Simon till exempel. Han välsignar och bryter brödet åt 5000. Och Herren Jesu verksamhet som vi känner den från evangelierna är alltså kantad hela vägen av måltidsgemenskapen. Och när han själv går mot döden så instiftar han en måltid för att hans efterföljare i alla tider ska få äta och ha gemenskap med honom. Så det var inte bara en påskmåltid en gång om året, utan det var vardagens, livets måltidsgemenskap som han instiftade till sin kyrkas välsignelse. Och som uppstånden och levande under de där 40 dagarna fram till Kristi himmelsfärdsdag så äter han med sina. Ett exempel i Johannes 21 kapitel. Ni vet att de har gått tillbaka till fisket, 7 lärjungar. Och så ser de den där mannen som de inte känner igen på stranden som säger till dem att de har misslyckats, lägga ut på högra sidan, och de får en fantastisk fångst. Och då står Jesus där på stranden och det är en måltid beredd. Och han fortsätter sin måltidsgemenskap med sina lärjungar. Kom och ät, säger han. Och han tog brödet och gav dem. Så mötet med Jesus var så överväldigande att Petrus kastade sig huvudstupa i vattnet för att skynda sig till måltiden och till Jesus. Och vi vet också när de där två lärjungarna på väg ut till Emmaus, så var det åter måltidsgemenskapen som gjorde att man kände igen Jesus. Och efter pingsten, när den första kyrkan samlades till måltiden, så upplevde man självklart att det var samma måltidsgemenskap med Jesus, men nu med den osynlige och uppståndne Herren. Och den måltidsgemenskapen har sedan fortsatt genom kyrkans historia. Och det här tycker jag visar att måltiden, nattvarden, det är inte någonting för en gång då och då, utan det är ju hela vardagslivets måltid på vägen mot himlen och lammets bröllopsmåltid. Så ska jag förflytta mig till en helt annan bildsfär, som dock talar om precis samma djupa tanke om delad gemenskap i måltiden med Gud. Ni känner alla till den berömda scenen i Första Moseboks 18 kapitel, då Abraham får besök av de där 3 männen, eller 3 änglarna. Abraham tar emot dem med stor vördnad, hämtar vatten så att de kan tvätta sina fötter, ger dem bröd att äta, slaktar gödkalven och de äter en stor måltid. Själv står Abraham lite vid sidan, står det, under trädet och ser på medan de 3 äter. Den här scenen har ingen förnämligare målat än den ryske ikonmålaren Andrei Rublev från 1400-talet. Det är den mest kända av alla ikoner i hela världen. Och jag är övertygad om att ni alla kan se den framför er. 3 änglar sitter vid ett bord. De har stavar i sina händer, för de är på vandring på jorden. Besöker, prövar och ger löften. De är Gud. På bordet endast en liten skål. Mot den pekar alla 3. Med ena handen mot kalken. För att visa på något som står i centrum. Någon annan person finns inte på bilden. Men i senare ikonframställningar av samma motiv i Ryssland, 1700-talet till exempel, så finns både Sara och Abraham med. Och står bakom dem vid måltidsbordet. På bordet finns alltså en kalk. Händerna har också de här, i den här senare motivskildringen, samma traditionella ställning pekande ner mot kalkarna. I det sista brevet från TC-kommuniteten finns det en liten artikel som jag nämnde om igår, som heter Kyrkan som ikon av treenigheten. Och jag ska citera några rader ur det brevet. Ikonen, just den här med de 3 personerna i gudomen. Ikonen inbjuder oss att ta plats vid bordet och delta i måltiden tillsammans med de tre änglarna. Och den säger oss därmed att Gud vill ge oss något som går utöver ett helande av våra sår och möjligheten att börja ett nytt liv. Han inbjuder oss att ta del av sitt eget gemenskapsliv. Att komma in i umgänget i treenighetens inre. Detta som symboliseras av den cirkel som de tre änglarna formar. Vad som erbjuds oss är verkligen något som vi knappast vågat hoppas på. Genom att Jesus Kristus blivit människa, genom att hans kärlek är riktad till oss, genom att han ger oss sin ande, får vi komma in i Faderns hus i full gemenskap med honom. Och här klingar i ens öron Paulus ord i första Korinthierbrevets 2:9. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga har sett, inget öra har hört, vad ingen människa har kunnat ana, det Gud har berett åt dem som älskar honom. Och här är en annan bild på det mysterium som vi alldeles nyss firade här vid det fyrkantiga bordet. Och jag kunde inte låta bli när jag satt här bakom att se att detta bord hade 4 sidor. Där satt de 3 personerna i gudomen. Och så var det en öppen plats för mig och för dig. Så fick vi alltså dela det djupaste av alla mysterier som finns. Förebildat i denna märkliga scen med Abraham och de 3 männen på vandring. Vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Det här bildmotivet där man pekar ner i kalken återkommer i andra motiv. Jag besökte förra året den anglikanska kommuniteten Bröderna i Murfield i England. I deras gamla härliga kyrka där tidebönerna lästes regelbundet och starkt hittade jag en gammal ikon från 1600-talet målad av en ryss. Det är Johannes döparen som håller en kalk i sin ena hand. Med den andra pekar han ner i kalken. Och där ser man i botten av kalken ett Jesusbarn som ligger. Ett överdådigt mysterium framställt. Fantastiskt, realistiskt, hemlighetsfullt. En av våra högkyrkliga präster i Sverige, för många år sedan bortgången, skrev en psalm som vi har i vår nya psalmbok och som just ser samman altarets bröd och kalk med Jesusbarnet i krubban. Det helga bröd på altarbordet vilar som Jesus själv en gång i Betlehem. Vid kalkens dryck mitt hjärtas lovsång ilar till Golgata. All nåds Jerusalem. Här krubban är, jag faller ner till veder. Här källan är vars flöden frälsning ger. O sakrament, som oss i nåd bereder att Gud, den evige, på jorden se. Nu vill jag med det här inte bara visa på det här oerhörda mysteriet, hemligheten, sakramentum som vi äger i nattvarden. Utan också att vi bör lära oss det rätta tidsperspektivet i mässan. Om det är någon mening att tala om vår mässa som en spegel av den kommande himmelska bröllopsmåltiden, måste vi upplösa det tidsperspektiv som annars gäller här på jorden. Det är det som sker i mässans handling. Låt mig visa genom att hänvisa till något liknande tidsperspektiv i den judiska påskmåltiden. Som utgjorde ramen för Jesu instiftande och nattvarden. Först erinrar man sig där vad Gud hade gjort när han frälste sitt folk ur Egypten. Samtidigt firade man en måltid med en framtidsförhoppning. Messias skulle komma under påsknatten, natten till den 15 Nisan. Och då skulle man fira en glädjefest, en bröllopsfest. Och nu, när man firade den här påskmåltid, så sammansmälte det här. Det Gud hade gjort en gång flyttades in och aktualiserades i måltiden. Och det han en gång skulle göra fanns redan i måltiden. Och det är precis det som gäller i mässan. Där är allt det Herren Jesus Kristus gjorde i sin frälsningsgärning. Det är närvarande, aktualiserat. Likadant är segermåltiden där. Framtiden ligger här och nu i detta bröd och vin. Liksom den mystiska tolkningen av de tre änglarna i Abrahams historien gäller de tre personerna i treenigheten, så gäller deras måltid som en bild för den måltid som gudsfolket får deltaga i. Abrahams måltid är en bild för måltidsgemenskapen som Jesus införde, som kyrkan för vidare och som en gång ska firas i himlen som en bröllopsfest. En annan sida av det här stora mysteriet som nattvarden är, det gäller Kristi närvaro. Och jag erinrade med avsikt om treenighetsikonen för att markera Guds närvaro i sina tre personer. För de som inte är vana att tänka i treenighetskategorier vill jag bara nämna det att de där tre personerna i treenigheten, vi säger tre personer, det går tillbaka på det latinska persona som betyder mask. En sån mask som skådespelaren använde i det antika dramat och satte framför sitt ansikte. En person kunde alltså spela olika roller genom att använda olika masker, persona. Och det är det som ligger bakom kyrkans försök att på ett barnsligt sätt tala om Gud som tre persona. Som tre roller, vi tror på en enda Gud. De östliga kyrkorna har många gånger under senare tid kritiserat de västliga kyrkorna för deras oförmåga att behålla hela bilden av Gud, treenigheten. Man säger att ni koncentrerar er så ensidigt på Kristusgestalten att Fadern och Anden inte får vara med på samma sätt. Och då får vi ju lära oss detta att jag försöker i varje fall själv göra det. När jag hör talas om Fadern och Skaparen så ser jag samtidigt Kristus och den helige Ande. När jag talar om Kristusgestalten så kan jag ju inte låta bli att se att det är Fadern som har sänt Sonen och den heliga Ande som uppväcker tron på honom i mig. Och på det sättet så är det viktigt att vi i nattvardsmässan ser att vi delar måltiden med den treenige Guden, Fadern, Sonen och Anden. Bröllopsmåltiden i himlen är inte en måltid med endast Kristus, utan i Uppenbarelsebokens 19 kapitel talas det först om honom som sitter på tronen. Och framför tronen finns lammet som såg ut som det var slaktat. Och sen hör vi att den heliga Ande får hela den vita flocken, vita skaran, att deltaga i lovsång. Där finns treenigheten, den enda guden i tre personer. Vad som ytterligare är viktigt att understryka, det är den här reala närvaron av Kristus i nattvardens bröd och vin. Det är viktigt, tror jag, att vi med kraft hävdar denna Guds närvaro i nattvarden, i Kristus, genom den heliga Ande. Och det var ju också Luthers kamp i de reformatoriska traditionerna att bevara den katolska traditionen att Kristi närvaro är det avgörande i sakramentet. Det får inte bli suddigt. Det får inte bara bli en gemenskapsmåltid i nattvarden. Det måste vara en måltid med Fadern, Sonen och Anden. Så att jag får ta plats på den fjärde sidan i altaret där de andra tre, Fadern, Sonen och Anden, finns. För att tala bildligt. Och jag tror att det också är oerhört viktigt i vår tid att man inte försöker analysera och filosofiskt framställa hur Kristus kan vara närvarande i brödet. Här har den västliga kyrkan jobbat förtvivlat för att hitta olika filosofiska metoder att tala om detta. När man går till den östliga kyrkan har man aldrig försökt sig på det. Ett mysterium är ett mysterium. Ska man plocka sönder ett mysterium, så blir det inget mysterium längre. Det är som när man försöker idag analysera livet. Genom den oerhörda kunskap vi har fått genom DNA-molekylen. Den långa tråden i cellen som innehåller några miljarder av informationsbokstäver. En komplicerad bokstavskod. Och när man nu talar med forskare och biotekniker så är det som om livet hade blivit så genomanalyserat och definierat att livets mysterium och helighet håller på att försvinna. Och därför gäller det för oss att tala hemlighetsfullt, mysteriöst om Kristi närvaro i nattvarden. Så att inte heligheten skyms bort. Och vi ska inte heller glömma att heresi börjar alltid i kristologin och därmed i sakramentsläran. Om man är oklar om Kristi person, att han är sann Gud och sann människa, så får det konsekvenser också för förståelsen av nattvarden, av dopet och av kyrkan. För kristologin synliggörs i sakramentet, liksom förståelsen av kyrkan. Och här finns ett mycket intressant samband mellan nattvarden och kyrkan. Vi bekänner i den apostoliska trosbekännelsen att vi tror på en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund. På latin alltså, una ecclesia sancta et catholica communio sanctorum. Och det här uttrycket communio sanctorum har sin traditionella tolkning som går långt tillbaka i tiden. Det betyder alltså en det heligaste kristnas gemenskap. Ungefär som en apposition till det föregående ledet. En helig allmännelig kyrka förklarande det heliga samfundet. Jag vill inte på något sätt ifrågasätta den översättning eller tolkningen. Men man kan kompletteras med en annan. Och det är ju så här att i det latinska uttrycket communio sanctorum, så kan sanctorum antingen gå tillbaka på sancti, de heliga personerna, eller på sancta, som betyder det heliga. Och det skulle kunna betyda att vi först bekänner oss till en helig, allmännelig katolsk kyrka, och sedan att vi tillhör en gemenskap i det heliga, med det heliga, kring det heliga. Man tror att kyrkofadern Augustinus tolkade sanctorum just som syftande på personer och att den tolkningen har levt vidare. Nu kan vi erinra oss om att latinet inte nog var det ursprungliga språket för den apostoliska trosbekännelsen utan grekiska. Och vad betyder communio på grekiska? Jo, det blir koinonia. Och det ordet använde Paulus just i undervisningen om nattvarden i första Korintherbrevets 10:e kapitel. Välsignelsens kalk som vi välsignar ger det oss inte koinonia communio med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger det oss inte gemenskap koinonia med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast en många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Se kopplingen här. Mellan altarets sakrament och kyrkan som Kristi kropp. Den är uppenbar. Kyrkosyn, sakramentsyn hör ihop. Och det här leder mig till att säga så här. Det är inte bara Kristus, det är inte bara Gud och den helige ande som är närvarande i sakramentet, utan hela kyrkan. Eftersom det är en del av Kristi kropp. Till Kristi kropp är måltidens bröd och vin. Och Kristi kropp är samtidigt kyrkan. Och därför är det alldeles självklart att vi alla som vi gjorde idag på morgonen med de äldsta liturgierna bekänner att vi firar nattvardens måltid tillsammans med alla de heliga. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga helig, helig, helig. Den bröllopsmåltid där lammet står i centrum som uppenbarelseboken skildrar, det är klart bevis på att mässan och kyrkan hör samman. Fadern på tronen, lammet framför tronen, alla änglarna, alla de heliga klädda i vita kläder, de som kommer ur det stora lidandet, som har tagit sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. De står där dag och natt inför Guds tron i hans tempel i himlen, och lammet för dem fram till livets vattenkällor. En bild för den triumferande kyrkan, Ecclesia triumphans. Och sen ett enda sista bidrag till. Jag talade vid våra kyrkodagar i Uppsala 1988 över temat det brutna brödets tecken. Och där påpekade jag att vi med glädje och tacksamhet hade återfått i vår svenska nattvardsliturgi momentet fractio panis, brytande av brödet. Och det står ju också i Nya testamentets nattvardstext att Herren tog brödet, tackade Gud och bröt det och sade: detta är min kropp. Så brytandet av brödet i mässan, det är ingen tom handling, ungefär som det är något praktiskt för att man ska kunna dela ut lagom stora bitar till de kommunikanterna. Utan det syftar naturligtvis på att Kristi kropp bröts i döden till försoning för våra synder. Och vi erinras om det i uppenbarelsebokens skildring av lammets bröllopsmåltid. Lammet som står framför tronen ser ut som om det hade varit slaktat. Egendomligt uttryck. Uppenbarligen ett lamm med sårmärkena på. En underbar bild av den Kristus som kommer till oss i nattvarden. Den uppståndne och levande Herren med sårmärkena kvar. Märkena som visar att han dog för våra synders skull. Så den Kristus jag tar emot och vars bröd, det brutna brödet, är en bild för hans död för min skull. Det är den Kristus som dog på Golgata kors för snart 2000 år sedan. Och som uppstod, lever och nu ständigt deltar i måltiden i himlen. Samtidigt som han är konsekrator här. Den som konsekrerar och den som delar ut kroppen och blodet. Jag tror det är väldigt viktigt. Ja, vi har sett i vår arbetsgemenskap i Sverige att det är viktigt i vår tid att våga i detta sammanhang ständigt på nytt fördjupa innebörden i sakramentet. Att hela tiden försöka bedja att den heliga ande öppnar människors ögon så att de ser denna underbara hemlighet som vi får fira. Och att vi får göra det i en återupptäckt mysterium. Ett återupptäckt sakrament. Pilgrimsvandringen som vi alla deltar i har som mål lammets bröllopsmåltid i himlen en gång. Och det känns så underbart att få i livet ha rastplatser. Ofta äta måltiden med Kristus. Och stödjas i sin tro. Börja delta i lovsången som en gång möter i himmelen. Och vara redo när jag lämnar livet har jag smakat redan bröllopsfestens glädje i himmelen. Lovad vare du, Fader, Son och Helig Ande. Amen.
Det blev nämnt den russiske treenighetsikonen. Där jag var uppe i Bodin kyrke vid jubileet där uppe i höst, så la jag märke till på altertavlen hvor centrum är den sista nattvärd med Kristus. Och på ett litet galleri över där sitter tre änglar och i akt här nattvärdsmåltiden. Det har aldrig kunnat ses på någon fotografi, för det är lite i skyggen när man står på avstånd. Men jag studerade den tavlan lite närmare och där slog akkurat den samma tanke mig. Jag tänkte på de tre änglar i ikonen. I Aslak Bolks bibel från 1200-talet där framställs treenigheten i en initial som tre unge män helt lika och alla tre med korsloge. Där finner vi en annan variant av det samma. Jag vill bara nämna dessa bilder som vi har i vårt norska material när det gäller treenigheten, och vi har också från 1600-åren ett maleri i gamla rådhuset i Oslo, Rådmansgården rättare sagt, och där är framställt de tre änglar vid bordet och Abraham som knäler för änglarna som sitter vid bordet. Så detta motiv går igen i flera tidsåldrar i vår egen norska